Varmt välkommen till podcasten Hoppet andas. Den här månaden ska vi fokusera på händelseutvecklingen i Haiti. Vi ska få en rapport från ett besök i Ghana. Och med mig i studion har jag Ulrika K. Eriksson och Torbjörn Vårsaga. Varmt välkommen!
I 30 år har vi välkomnat glada barn till vår förskola i förortsområdet Rigaud. Nu är den övergiven, plundrad av den kriminella gruppen 400 Mavoso. Nästan alla familjer i Rigaud har tvingats fly för sina liv. Ända sedan presidenten mördades 2021 har Haiti saknat en legitim regering. Dag för dag har kriminella grupper tagit allt större kontroll över städer och vägar. 80% av huvudstaden Port-au-Prince kontrolleras av gängen. Och nu har de också tagit över Rigaud. Vår fältansvarige Tony Bursicå, han är förtvivlad. Våra fadderbarn har fått se sina hem bli beslagtagna, plundrade eller brända. De har traumatiserats av att se nära och kära mördas. De har tvingats fly och lämna hela sina liv bakom sig, säger han. Ett av barnen som tog sig därifrån i tid innan plundringen är 10-årige Dashna. Gängmedlemmar började bryta sig in hos familjer på nätterna, berättar hon. De band fast männen med rep så att de kunde våldta deras fruar och döttrar. Vi var väldigt rädda för att bli deras nästa offer. En dag så bestämde sig mina föräldrar för att lämna huset och allt vi ägde. Dashna och hennes familj tog sig till Hoppets Stjärnas skola i byn Boyer, längre norrut i landet. Och där känner de sig trygga. Vi gör allt vi kan för att hjälpa så många vi kan, säger Tony. Han kämpar vidare trots att han har ett pris på sitt huvud. De kriminella hoppas kunna kräva en hög lösensumma för honom. Men vad Tony fruktar mer än kidnappning, det är inbördeskrig. De kriminella gängen har redan försökt storma inrikesministeriet och presidentpalatset. Och den 4 mars fritogs över 4 000 fångar i en attack mot landets största fängelser. Premiärministern Ariel Henry avgick den 12 mars och lever nu på flykt utomlands. Hoppet om fred, det står till en FN-styrka ledd av Kenya. I väntan på den förvärras krisen för varje dag som går. Så länge hoppet
andas. Tack Ulrika för den uppläsningen. Ja, Torbjörn, det är du som har skrivit de här raderna. När upptäckte vi, eller när fick vi veta om den här situationen i Haiti?
Vi har ju vetat om länge att det har varit en eskalerande anarki på plats i landet, och vi har ju försökt att nå ut med det här i svensk media, men det har inte funnits ett intresse. Det är andra världskonflikter som har tagit det utrymmet i media, skulle jag säga. Men när det eskalerade så mycket att en av våra skolor faktiskt plundras, som vi fick höra om här, då kände ju vi först och främst att vi måste informera de faddrar som är för det här projektet. Det här är ju akut. Och sen samtidigt, det här måste väl ändå vara på en nivå där även svensk media inser allvaret. Så vi gick ut mot alla mediekanaler vi kände var relevanta egentligen och försökte att bryta igenom.
Och det här var ju intressant, för det hände faktiskt under personaldagarna vi hade i Kärsjö. Var det i februari, när var det? Ja, typ. Och då läste vi upp de här rapporterna och vi insåg att det här är ju någonting för media. Och då började ju ett intensivt arbete. Hur ska vi nå ut så brett som möjligt? Och jag minns, jag bestämde mig för att nej, men jag ska inte köra lokalt. Vi försöker köra riks. Jag var i kontakt med kontakterna på TV4. Men innan jag gjorde det så ringde jag Peter Nessén, som är journalisten som har varit i Rumänien flera gånger och jobbat för SVT i Sundsvall. Och han sa, låt mig grunna på det här. Så utvalde han en journalist som heter Fredrik. Kommer du ihåg efternamnet?
Israelsson.
Så var det, Fredrik Israelsson. Och han kom upp och gjorde ett inslag med Ulrika. Ska vi lyssna på det, Torbjörn?
Det gör vi.
Under hösten här så har då de här gängen tagit över skolan. Och barnen har, och föräldrarna har, de som har kunnat har ju flyttat ifrån.
Omkring 500 elever gick i skolan och här jobbade ett 40-tal lärare. Hoppets Stjärna har drivit verksamheten sedan 1989. Efter jordbävningen 2010 byggde man en jordbävningssäker byggnad med pengar från Radiohjälpen. Men nu är anläggningen vandaliserad och plundrad.
The gate is falling down. And they see all the school materials and furniture spread in the schoolyard.
Ingen från Hoppets Stjärna har varit vid skolan på senare tid. Att besöka området i huvudstaden Port-au-Prince där skolan ligger är livsfarligt. Och de rapporter som nått organisationens huvudkontor i Kärrsjö norr om Örnsköldsvik ger en oroande bild av läget.
Det är flera kriminella gäng som strider mot varandra och som strider mot människor. Och det är ju i huvudstaden kan man säga. Och våran skola Rigaud ligger ju då precis i anslutning till huvudstaden.
For now is the gang that control the whole area. And they don't know when it will be able to have control back of the school. It's very sad. It's like, and the children is like my children.
Men vi ger inte upp. Utan vi vill ju starta upp den här skolan igen, såklart. Det är ju vårt mål.
Ja, det var Ulrika K. Eriksson som blev intervjuad av Sveriges Television och Fredrik Israelsson. Det här var ju det första inslaget, sen blev det en rad olika, Torbjörn. Kommer du ihåg vad som hände efter det här?
Ja, vi var i kontakt med Örnsköldsviks Allehanda lokalt. Det var Dagen och Världen idag på nationell nivå. DN vet jag ringde mig 17:30 en kväll när jag satt i bilen. Jag tryckte bort först. Jag tänkte nu är det någon försäljare här, 08-nummer. Men det var en ihärdig försäljare. Så när jag svarade så var det Dagens Nyheter som försökte att få direktkontakt med Tony på Haiti. För det vi har märkt är att när media väl bryr sig om Haiti, då är det oss de vänder sig till eftersom vi är den enda svenska organisation som har fast verksamhet på plats.
Ja, och sen fortsatte ju det här och Radio Västernorrland gjorde ett uppföljningsreportage med Ulrika. Vi lyssnar på det också.
Tack då här i P4, nu är klockan 16 minuter över 11. Läget på Haiti är fortsatt oroligt. Landets huvudstad styrs av gängens våld och nu berättar en talesperson för FN att man väljer att kalla hem sin personal. Och tidigare så har vi berättat att gängkriminella har ockuperat och plundrat Hoppets Stjärnas skola i förorten Rigaud. Ulrika Kalin Eriksson är verksamhetschef för Hoppets Stjärna i Trehörningsjö. Välkommen till P4, Ulrika.
Tack så mycket.
Ja, du, hur påverkar det er verksamhet att FN nu kallar hem personal?
Ja, egentligen så påverkar det oss inte alls. Vi har sedan, ja, ända sedan Hoppets Stjärna startade för över 50 år sedan, har vi jobbat enbart med nationell personal. Vi har aldrig haft svenskar ute i fält, så det gör att just den delen påverkar oss inte. Och det var en strategi som vi hade för att om krig händer, om någonting annat, en naturkatastrof händer, så skickar man ju hem personal som är, kommer då från andra länder. Men det behöver vi inte göra, så vårt arbete är väldigt stabilt på grund av det då.
Du var ju med för några veckor sedan, då pratade vi bland annat om det här, ja, men om det här oroliga läget i Haiti, inbördeskrig var hotet då, det här med gängen och allting sådär. Men hur skulle du beskriva läget i Haiti just nu?
Ja, det har inte blivit bättre utan det har ju blivit bara sämre. Premiärministern han avgick i måndags efter att folket har ju krävt det. Han hade åkt utomlands till Jamaica eller Puerto Rico, de visste inte. Och då sa de att han får inte komma tillbaka. Så att han valde ju den vägen och det var väl kanske hans enda chans. Sen har ju alla gäng idag gått ihop. De kallar sig numera för Living Together. Och det är ganska intressant därför att det innebär att nu slåss de inte längre mot varandra. Utan nu försöker man samla det här gängen. Och man har bett haitianska folket om ursäkt via media. Och säger att ni kommer vara helt fria. Gör vad ni vill på gatorna. Eller liksom ni är fria människor. Bara ni liksom tror på oss. Nu tror de inte på det. Så att det här är ju, man tror ju att det är en lögn. Så är det bland folket.
Men har läget lugnats ner på något vis sen de här gängen då har gått samman till att ha blivit då Living Together?
Nej, inte vad man kan se, utan det fortsätter ju. Nu är det ju så att man går ut och säger att man vill vara vän, men det vill inte folket, därför att man tror inte på dem. Så att egentligen så har det inte förändrats eller förbättrats på något sätt. Snarare så är det väldigt större hot, skulle jag säga, egentligen. Men nu har ju FN-styrkan, eller Kenya, har ju lovat, och det var igår, att inom 48 timmar så ska de kunna skicka en polisstyrka, bara de hittar en ledare. Så att det är väl vad man hoppas på nu då.
Ja, fortfarande ett instabilt läge då. En av era skolor som vi pratade om förra gången, som jag nämnde tidigare då, har ju plundrats och dessutom ockuperats. Hur är det med övriga skolor nu?
De ligger på landsbygden, vilket innebär att i dagsläget så fungerar de helt normalt. Det gör verksamheter eller livsvillkoren ute på landsbygden är hyfsat normala. Alltså allt fungerar som det ska. Det har inte trängt utanför huvudstaden Port-au-Prince ännu. Den risken finns ju såklart om det blir ett inbördeskrig, om det nu skulle bli så. Men just idag så är det inte så. Så att, vi fick precis en rapport att de fungerar precis helt normalt.
Har det skett några förändringar på, gällande hur ni arbetar på grund av den här rådande situationen?
Den förändring som har skett i Haiti, det är att vårt kontor, eller snarare kontoret då, Star of Hope Haiti, flyttade från Port-au-Prince redan i höstas till södra delen av Haiti, där då i ett lugnt område. Så det har redan skett. Och sen så är det våran medarbetare Tony Bursicot, som är haitianare såklart då. Han vidtar ju alla försiktighetsåtgärder han kan. Och då är det så att han besöker inte alla. Han brukar besöka alla skolor. Det kan han inte göra nu. Han håller mycket på med telefon och länk och håller koll på det sättet. För att det är för farligt att vara ute. Han åker motorcykel framför bil, säger han. Därför att de gånger han ger sig ut, därför att det är mer säkert. Men han åker absolut inte upp till Port-au-Prince. Nej, nej, nej. Det kan han inte göra.
Nej, det verkar vara något som man ska undvika då. Men avslutningsvis då, Ulrika, hur ser du på framtiden i Haiti?
Jag tror på att det ska bli en förändring. Jag tror på att man inte kommer i världen, att, eller världssamfundet kommer liksom inte att acceptera det här. För att om de här gängen tar över, då kommer ju de att ta över landet. Och det, då vet man ju inte vad som kommer hända. Så jag tror inte på det, utan jag tror att det kommer att fungera med den här polisstyrkan från Kenya. Jag tror att de kommer att se till att det blir. Så jag tror på en ljusare framtid. Nu har ju Haiti haft ett mörker under en väldigt, väldigt lång tid. Men det här är ju det värsta som har hänt. Men jag tror på en ljusare framtid. Jag tror på att folket är värd någonting så mycket bättre. Och jag tror på det. Jag hoppas och tror.
Och jag hoppas förstås att du har rätt. Ulrika Kalin Eriksson, verksamhetschef för Hoppets Stjärna i Trehörningsjö. Tack för att du var med och berättade om läget.
Och efter det fortsatte intervjuerna med Ulrika K. Eriksson. Hon var nämligen med i TV4 Nyhetsmorgon. Och jag vet, Torbjörn, att du satt i Afrika och la upp länken på vår hemsida när hon hade varit med. Berätta hur det gick till.
Ja, det var ju jag och min kollega Dennis som hade rest ner och reste runt i Ghana till de 6 projekt vi har där. Så att det var olika vandrare i motell varje kväll, aldrig något wifi, men vi hade fått ghanesiska simkort för att ha någon slags kontakt med omvärlden då, och uppkoppling. Och då fick vi ju instruktioner, jag och Dennis, från Sverige att här behöver ju läggas upp på nytt på hemsidan. Problemet för Dennis var att eftersom han var utanför Europa så kunde han inte se ett TV4-inslag. Så att han fick skapa den här länken med min hjälp då, med att jag fixade en ingresstext utan att veta egentligen vad han länkade till.
Ja, men det måste ha varit spännande att sitta där och hoppas att det funkade, men jag vet att det fungerade.
Ja, det löste sig, men det var ju så intensiv händelseutveckling i Haiti just den här veckan med att CARICOM, alltså den karibiska gemenskapen, hade krismöte på Jamaica, tror jag, med FN inblandat, och även då att Ariel Henry valde att avgå efter påtryckningar. Så att det där var ju nyheter som poppade upp i våra mobiler när vi vaknade i Ghana och som vi då snabbt skulle se till att uppdatera på vår hemsida, där vi ju har ett flöde med aktuellt och senaste nytt från Haiti. Så att den morgon satt jag ju ute där i en sån här hotellhall eller vandrarumshall som var väl 30-35 grader varm. Och när Dennis klev ut i bara shorts så hade jag redan hunnit före honom den här gången med att meddela om Ariels avgång. Det var ju så våra månader började.
Spännande i alla fall, va?
Mycket spännande.
Ja, om vi ska tala lite om situationen i Haiti så är det ju fantastiskt egentligen att vi fortfarande är kvar där efter alla dessa år. Jag minns första gången jag var där, det var innan jul 1978. Och skulle träffa en pastor som pappa hade börjat stödja då. Och det var starten. Och sen har vi hållit ut och bildat en organisation. Och vi har varit med om så oerhört många glädjande framgångar. Men samtidigt tragiska händelser. De glädjande framgångarna har ju varit barnen och deras familjer och utveckling i byarna. Och det blev ganska tidigt så att vi fokuserade på landsbygden. Och nu när man tittar på vad som händer i Haiti så är ju det vår räddning. Vårt arbete har bara drabbats i en förort till huvudstaden Port-au-Prince. Men på de sex andra platserna så funkar allt, vad jag förstår, väldigt, väldigt bra.
Ja, efter omständigheterna är det ju fantastiskt att vi fortfarande kan bedriva skolverksamhet alls i landet. Men hemligheten ligger ju till viss del då i att de andra projekten är på landsbygden där gängen inte håller till. Och sen är ju nyckeln att vi har de här trotjänarna. Tony och Myrta har ju varit och jobbat för oss över 30 år i landet. Och vi har direkt kontakt med dem dagligen. Så att vi har verkligen byggt upp en organisation som klarar det här. Jag fick faktiskt besvara ett mejl igår från en orolig givare som sa att det är förfärligt vad som händer, men hur ska jag veta att pengarna når framåt, inte gängen tar dem? Och då kunde jag ju visa på det att ja, men vi har varit där sedan 78. Vi var där under diktaturen, under militärstyret, och de som styr nu då, Tony och Myrta, de kämpade vidare efter jordbävningen 2010, efter orkankatastrofen 2016, och det var jordbävning igen 2021, och efter presidenten mördades, och det kaos som nu har pågått i 3-4 år. De har ju varit med om allt det här. Det gör ju dem unikt väl rustade för att hantera den krisområden nu.
Jag minns att vi gjorde en insamling till redskapsbibliotek som vi kallade det för. Det var väl innan jul, va? Och då var det så att då fick vi in resurser så vi kunde utrusta byarna med redskap så de kunde odla sin mark och få den skörd som var möjlig att få. Ulrika, nu när vi ser vad som händer i Haiti, vilken fantastisk investering vi gjorde i rätt tid.
Ja, verkligen. Det är, nu vet vi att all hjälp som Haiti kan få, det behöver de. Men det här var ju egentligen, man kan väl säga så här, precis som du säger, det var helt rätt, i rätt tid som det här kunde göras. Och vi hoppas ju att kunna göra så mycket mer i framtiden, om det bara håller sig, om det blev lite bättre klimat politiskt. Så länge hoppet
andas. Skydda barnen från gängens våld. Ju mer våldet i Haiti sprider sig, desto viktigare blir de sex skolor vi har kvar. De ligger på landet utom räckhåll för gängens kulor och bensinbomber. Just nu är de trygga öar i ett hav av lidande. När allt fler familjer flyr från städerna kommer fler att söka sig till oss. Var med och beskydda Haitis barn. Swisha Haiti till 900-25-36. Alltså 900-25-36.
Vi gör olika insamlingsaktiviteter för Haiti här i vår. Och en som jag måste nämna, det är ju samarbetet med Örnsköldsviks konståkningsklubb som kommer att ha en isgala i Hägglunds arena den 20 april och den 21 april, alltså lördag och söndag. Det blir tre föreställningar. Och då ska vi göra swish-insamling bland publiken som kommer, och då brukar ju komma närmare 10 000 totalt. Så det hoppas vi ska bli en jättefin insats.
Ja, precis. Det är, vi har ju gjort de här isgalorna, eller snarare, helt fel, vi har inte gjort dem. Men däremot har vi varit delaktiga i dem under väldigt många år. Och igen, det tycker jag att vi knyter ihop säcken i år. Vi började med Haiti, då vi hade möjlighet att ha Tony och Myrta här, och det var 2013. Och de kom till och höll på att frysa ihjäl och stod på isen och sa, vad var det han sa Tony?
Han sa, nu här står jag på tusentals liter vatten, ja. Men det är fruset.
Ja, men exakt. Och det var väldigt, väldigt, väldigt kallt för dem. Och nu knyter vi ihop den genom att vi också i år då ska tala om Haiti. Och då är det ju på grund av den stora kris som de genomgår just nu.
Och bor du i Örnsköldsvik med omnejd, så kom gärna och se den här isskalan. Alltså lördagen den 20 april och söndagen den 21 april. Och det går bra att lösa biljett i entrén. Så länge hoppet
andas. Jag hörde att ni pratade om Ghana och att du hade varit där, Torbjörn. Det var första gången du var i Ghana, va?
Ja, det var det. Väldigt efterlängtat. Jag har ju varit inom verksamheten här sedan 2013 och besökt, tror jag, alla andra länder som vi har aktiv verksamhet i. Så Ghana var liksom sist på min bucket list.
Ja, jag vet det, när vi pratade lite innan här, att så sa du det att du vaknade mitt i natten och strömmen hade gått så det var 37 grader varmt i rummet och toaletten fungerade inte riktigt därför att vattnet var tvungen att sättas på utav hyresvärden eller ja, där ni bodde då. Ni var alltså och reste runt utanför huvudstaden, för där är det ju ändå lite annorlunda, eller hur?
Ja, men visst. Det blev ju så att för att kunna besöka alla våra olika projekt runt om i landet, det är ju 6 olika skolor och ganska långt emellan dem, så sov vi på, tror jag, 6 olika vandrarhem och hotell. Och ute på landsbygden, det finns ju ingen direkt turism där, så det är inte anpassat för turister. Utan när man kommer som bortskämd svensk så är det vissa saker som man verkligen är bortskämd med att ha hemifrån. Typ lakan i sängen, men man märkte att nej, det var nog samma lakan som alla andra hade legat på, för det var hål i och någon gång så låg det någon liten död larv där man fick peta bort, och det fanns inga påslakan eller så, utan det var en filt som ligger där och jag tror inte de tvättade den emellan. Så att ena kvällen så var det ju liksom att man kom till ett hotell där det var liksom redan, någon hade redan använt toarullen, så det var en brun rand kring den så där, och toan funkar inte riktigt och det fanns ingen handduk, och det tog dem hela natten att skaffa fram en, så att man kom ju från att ha varit ute och svettats en hel dag och önskar inget heller än att få duscha av sig. Men så fick jag vänta då från 5 på kvällen till att de knackade på min dörr 6:30 nästa morgon och så, här är handduken som du frågade efter.
Ja, det är väldigt, väldigt speciellt, och det är klart att du säger att vi är bortskämda svenskar, å ena sidan ja, å andra sidan det är ju den här verkligheten vi lever i, så när man kommer till en annan verklighet, jag tänker också på värmen, de lever ju i den hela tiden och de är vana, deras kroppar är vana, vi är ju inte det här, och dessutom kommer du nu från ett land där det har varit ovanligt kallt hela vintern, så det är ju en väldig omställning.
Ja, men visst. Man åker från att man har upplevt det nästan 40 minus här i Ångbalanstrakten och är van med åtminstone en 10-15 till att ha de här stekande hettan och uppemot 40 grader. Och jag dessutom är ju liksom en rödhårig blekfis från norra Sverige, så att 5 minuter i solen så ser jag ut som en kokt räka. Så det är en omställning, absolut. Och det var ju något man reflekterar över liksom, för det är en upplevelse som man verkligen inte ångrar. Man åker inte dit för att ha det bekvämt och mysigt liksom. Men man kommer på sig själv. Man ena stunden sitter och gnäller över att okej, nu har jag dålig mage och det går inte att spola i toan, strömmen är borta och vattnet funkar inte. Till att man sen får göra hembesök hos föräldrarna till de barn vi hjälper. Och så tänker man, vad har jag gnällt över? Jag gnällde över att det inte fanns någon luftkonditionering. De kan inte gnälla över att den är trasig, för de har aldrig haft någon. Och jag gnäller över vattnet. Ja, men de har inte ens en kran. Jag gnäller över att jag inte har nya sängkläder i sängen. Och de har ingen säng. Och så står man ju där och får en slags kombinerad känsla av tacksamhet och skam. Och sen tacksamhet igen.
Ja, ja. Ja, men det är så det är. Och att få träffa de här barnen då, det är väl den oerhört positiva delen i, alltså det arbete vi gör i Ghana, det är jättebra arbete, det vet vi. Men att få träffa dem, det måste också vara väldigt speciellt.
Ja, men verkligen. Jag tror det är ungefär 1000 barn på de här skolorna. Och jag tror alla 1000 har uppträtt för mig under den här veckan. De förberedde ju liksom, visa upp sina lekar, sina diktrecitationer, sina danser, både traditionellt och lite modern dans. Och de klädde sig så fint som möjligt och hade verkligen övat in saker utifrån sina förutsättningar då, redan från lägsta förskoleålder upp till grundskoleelever som vi sponsrar då, som också ville vara med på det här. Och det är ju sån glädje i klassrummen, det är sån glädje i när de får sin frukost, får sin lunch, när de får leka. Jag hade med mig bara några flaskor med såpbubbelvatten. Och den euforin när barnen rusar efter ett par bubblor, eller när Dennis då, som var med på resan och som skulle fotografera, han hade ju en drönare då, som skulle kunna fota vyer ovanför våra skolor. Och hur barnen där rusar fram och tillbaka, skrikande och skrattande, det är ju, man blir varm i hela kroppen och på ett annat sätt än av hettan.
Ja, jag förstår det. Ja, Torbjörn, det skulle vara fler som skulle få möjligheten att få besöka våra skolor för att få se glädjen hos barnen. För det är ju någonting som man inte riktigt upplever. Nu kan man ju uppleva sina egna barn och man kan uppleva skolor i Sverige och barn är glada. Men det här är liksom lite på ett annat sätt. Men de är ju också en annan kultur, så de kanske uttrycks annorlunda. Men jag har ju också mött den här ofantliga glädjen. Alltså när de bara rusar omkring och skrattar och man tänker, ja, i de förhållanden som de lever så kan man tycka att de kanske skulle vara någon gång lite mer ledsen, men det är de inte.
Nej, men det man ska ta med sig, det som jag uppskattade väldigt mycket med den här resan var att vi också fick göra ett par hembesök vid nästan varje skolprojekt. För det är så lätt när man ser den här glädjen att tänka att de har det ganska bra här. Det här är deras liv, det här är deras vardag. Men det är ju skolan som är liksom källan till glädje för dem. Det är där de får leka, de får lära, de får äta sig mätta. Kontrasten när man då besökte familjer som hade riktigt tufft, den var ju så total och nattsvart. Och en av de starkaste upplevelserna där var ju att man fick följa med två syskon hem, Jennifer och Gideon tror jag. Hon var 7, han var 4. Och deras hem var ju i princip ingenting. Du vet, vi hade inte godkänt det som en lada för våra djur. Liksom. Det är byggt av lera, det finns ingenting där inne. Men framförallt, de hade ju ingenting att äta. Bortanför skolan fanns det ingen mat för att pappan hade dragit, som så ofta i de här lägena är det riktigt illa. De säger att han är ingen god man, han röker, han dricker. Och vi har inte sett till honom på länge. Så mamman hade ju tagit ett jätteansvar för att försörja sina 8 barn. Och hon hade tagit sig ner mot Accra för att sälja någonting hon tillverkar, tror jag. Och där blir hon påkörd av en bil och omkommer. Så att när vi var hemma hos den här familjen, då mötte vi deras moster istället. Som själv hade 6 barn. Och nu var tvungen att ta hand om 8 till. Oj. På egen hand. Farmor var egentligen för gammal för att arbeta, men hade börjat göra det nu igen. På någon annan, en farm ägd av någon annan. Liksom. Hon kämpade på där och var inte hemma. Hon hade ju då 8 barn, varav 4 inte var vuxna än, som jag förstod. Så att du har liksom över 20 omyndiga stackare här som det inte finns mat till. Och som dessutom ska hantera sorgen av en mamma som bara aldrig kom hem. Och de förstår inte riktigt varför. Du kan inte ta in det när du är 4 år. Så att det där slutade ju med att jag sa att nej, men nu kommer jag ju hem till mina barn. Jag har en dotter som fyller 6 om några dagar. Jag har lovat henne halsband från Ghana och sådär. Men jag sa, jag vill inte bara komma hem med souvenir till henne. Jag vill också komma hem med någon form av åtagande. Att hon ska förstå vad det är jag gör. Hon ska få bli fadder för Jennifer. Så att det var där det slutade för mig. Att nu sponsrar jag den här flickan. För att ge den här familjen någon slags ärlig chans. Och på pappret blir det då min dotter, som ju är i princip jämnårig, som får följa Jennifer och hennes uppväxt.
Så det är ett tips till dig som lyssnar på det här, att om du vill göra verklig skillnad, så om du har barn eller barnbarn, så kan det vara så att de kan få stå som faddrar till ett barn som behöver det och kan få följa med också vad som händer i livet.
Ja, och så kan vi rapportera om att värmekaminer till Ukraina kommer fram i en stridström. Vad har du att berätta för oss, Torbjörn?
Senaste nytt är att det avgick en transport 7 mars. 144 kaminer då, från Gnosjö ner mot Ukraina kom fram 11 mars. Och då är det ju till riktigt utsatta familjer i orter som vi svenskar nu har lärt oss namnen på. Cherson, Charkiv, Lyman. Vi fick lite bilder då från Lyman där man såg att elen var utslagen och de flesta bor ju fortfarande nere i sina källare dit de liksom tog sin tillflykt när kriget började. För det är ju fortfarande sån risk för plötsliga bombningar. Och då är det ju oerhört värdefullt att få den här värmekaminen installerad. Men det är med skorstensrör, det är med kokplatta. Du får verkligen en ny enhet i ditt hem så att du kan värma dig, så att du kan få ditt te och lite varm mat. Oerhört värdefullt. Och så sent som i torsdags, då är 21 mars, så avgick ännu en transport. Så att hjälpen, den fortsätter att nå fram.
Vi ses igen i april. Då får ni följa med oss till ett slumkvarter byggt på en gammal soptipp i utkanten av Filippinernas huvudstad Manila. Där på andra våningen, i ett vingligt skjul, bor två av våra fadderbarn. Missa inte det.
Ja, det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson.
Och jag heter Ulrika K. Eriksson.
Och jag heter Torbjörn Olsson.